Svimmade där utanför och sen vaknade jag till, lyckas få upp toalettdörren, kommer in till hälften bara. Ska jag ringa efter ambulans? Nej, jag tror jag blivit matförgiftad, sa jag. Sen var jag där inne i 4 timmar.
This Barolo is important to serve at 25 degrees Celsius and open minimum 3 hours before the serving.
Och 2 sekunder senare, ja, så kommer vindbyn som för med sig resten av alla glas.
Ja, rakt ner i backen.
Det har ju varit en riktig James Bond-vecka, för efter att ha blivit framflyttad så hade ju äntligen den nya Bond-filmen världspremiär och premiär här hemma i Sverige. Och yep, det enda jag kunde tänka på, det var inte James Bond, det var dig, Erik. No. För du känner ju faktiskt Daniel Craig. Vi har ju, ja, pratat om det tidigare. Du var ju hans personliga kock under en ganska lång period.
Ja, 9 månader till och med. Och den här veckan så satt jag på Bio Capital alldeles ensam, åt löjromspizza och drack vin och kollade på premiären.
Det gjorde du inte?
Ja.
Va?
Ja, i onsdags.
Men det, hur känns det för dig då när du ser på Bond? Alltså ditt förhållande till Bond måste ju ha förändrats efter att ha kommit så nära Daniel Craig.
Ja, Daniel som person är ju, alltså, väldigt enkel egentligen. Vi pratade om det en gång. Han sa att jag skulle ju kunna åka med ett entourage på 4-5 personer med assistenter och med allt möjligt. Men det är inte för mig. Liksom. Jag är en enkel kille från mellersta England som vars pappa är pubägare. Och jag är jättebra på att laga mat åt 20 personer på puben. Liksom. Så jag vill inte ha det här Hollywood-tjafset runt omkring. Utan det är bra för mig. Jag åker ensam. Och du hjälper mig här, det är toppen.
För det var ju 2010 och man skulle spela in The Girl with the Dragon Tattoo här i Stockholm.
Ja.
Och då träffades ni. Mm. Och sen blev du kvar, för sen skulle han ju spela in just en Bond-film direkt efter också. Och behövde, just det, liksom, ja, men äta rätt helt enkelt.
Ja, när han kom på då, att vi pratade ju mycket, alltså vi tillbringar ju större delen av de här 9 månaderna sittandes bredvid varann i bilen åkandes till olika inspelningsplatser och så vidare. Och jag hade ju fixat ett baksäte, dragit fram högra framstolen, allting sånt där när vi träffades första gången, men det var inte tal om. Vi satt bredvid varandra i framsätet bägge två.
Ni blev liksom jämlikar på en gång.
Verkligen.
Respekten fanns där från start.
Jajamän. Och när vi började prata då om mat och jag berättade vad jag höll på med normalt sett, då sa han det, jag ska spela in en Bondfilm efter det här. Och jag behöver komma i form, liksom, så jag behöver äta rätt och träna. Träningen kunde inte jag hjälpa till med så där jättemycket, men men ätandet kunde jag hjälpa till med desto mer. Så att jag gjorde all hans mat när vi var tillsammans, så att säga.
Vad lagade du för något?
Ja, men det var mycket, alltså, sunt förnuft, matlagning, sånt där som jag gillar med egentligen tallriksmodellen. Mycket fisk, protein i form av visst kött, i och med att han var tvungen att träna, bygga muskler mycket. Han behövde kolhydrater under vissa perioder och så vidare. Så la vi upp en diet och jag tycker han såg rätt bra ut i Skyfall faktiskt. Ja.
Det gör han ju alltid. Men om du skulle ge honom en treat då, vad fick han då? Chokladpudding eller?
Ja, inte pudding utan ren choklad. Man har ju choklad.
Det gillar han.
Ja.
Krökar ni ihop någon gång?
Ja. Vadå då?
Vad händer då då? Ge mig några detaljer.
Om du tänker dig en pubägarson från mellersta England.
Du menar att det var fel på frågan?
Herregud. Jo då, det brann till några gånger. Det gjorde,
Men vad, liksom, tequila shotade ni eller körde ni liksom bara en massa starka
bärs och whisky?
Pints,
ja. Ja, bärs och whisky.
Tunner.
tunnor av
flödade.
Ja.
Ja, underbart. Men, och ni håller ju kontakten.
Ja, det gör vi.
Mm. Vad tycker du om filmen då?
Kan den vara annat än femstjärnig?
Oh!
Ja. Oj, oj, oj.
Och en av producenterna också till Bondfilmen, det måste vi nämna, har ju faktiskt jordens coolaste namn.
Barbara Broccoli.
Ja, Broccoli. Mm. För att hon borde ju heta Broccoli, säkert.
Man fick ju höra lite såna hemliga samtal i bilen.
Nej, berätta och allt.
Jag tänker inte berätta vad de pratar om, men när Daniel ringer upp Barbara så säger han just calling called Barbara Broccoli. Så han sa Broccoli också.
Det är underbart, säg någonting.
Ja, men de pratade om framtiden med filmer.
Okej, jag ska inte pressa dig. Jag tycker du ser lite tunn ut.
Tack. Tycker du det? Ja, om jag hade en upplevelse här i veckan, kan det vara det du fiskar efter?
Ja, men du blev ju matförgiftad. Vi sågs på förmiddagen och sen så skulle du gå och äta på kvällen. Och var jätteglad och exalterad för det.
Ja, nej, men det skulle bli jättetrevligt. Träffa en god vän, äta en god middag och sen så gå på en liten vernissage efter det. Och det var supertrevligt. Maten var underbar. Jättegod. Vi gick på vernissagen, sen åkte jag hem. Gick och la mig, sen vaknade jag kallsvettig klockan 1 ungefär på natten. Och låg med liksom feber, svettningar så här. Jag kände väl på mig att jag mådde illa och så där. Så jag skulle ta mig till toaletten. Och i hallen utanför toaletten så bara, boom, brasade ihop. Jag svimmade där.
Ja, du svimmade?
Mm, svimmade där utanför. Och sen vaknade jag till, lyckas få upp toalettdörren, kommer in till hälften bara. Mm. Liksom kravla mig in med benen först på något sätt. Då vaknade min dotter som hade kommit hem från jobbet. Hon jobbade på restaurang också. Och undrade vad det var som hade hänt. I och med att det här har hänt förut när jag var sjuk, att jag liksom har dråsat ihop och svimmat då, och så där, så fantastiska kvinna. Hon är lite van, så hon var väldigt så här rakt på sak. Är det okej? Ska jag ringa efter ambulans? Nej, jag tror jag har blivit matförgiftad, sa jag. Men jag skulle behöva ta mig in på toaletten. Kan du hämta med en sån här stegpall i köket? Kan du hämta den här stegpallen? Ja, så gjorde hon det. Och sen så på något sätt då, så tog jag mig in och upp på toaletten. Sen var jag där inne i 4 timmar.
Alltså det är en av de mest dramatiska matförgiftningarna jag har hört om.
Ja, det är nog den värsta jag har varit med om. Faktiskt.
Vad åt du för någonting?
Jag åt en tartar.
Ah.
Det var, vi delade på alla rätter, men i och med att den här tjejen, min kompisen som jag var där med, hon äter inte kött, så det var bara jag som åt utav tartaren. Ja.
Men hörde du av dig till restaurangen då?
Ja,
det
gjorde jag.
Vad sa de då?
Ja, men de svarade artigt, bad om ursäkt och skulle kolla upp det. Det var väl det.
Och inte något mer?
Nej.
Vad tycker du om att det blev hanterat på det sättet då?
Nej, men jag har ju mitt sätt att hantera, för det här med matförgiftningar och restauranger, det händer.
Det är, vad beror det mest ofta på?
Oj, det kan bero på mycket saker, men just ren felhantering av mat är faktiskt väldigt, väldigt sällan som det inträffar. Det kan vara ostron i samband med alkohol, det kan vara någonting, det kan vara att man är överkänslig mot vissa råvaror. Det kan naturligtvis även vara så att man får dåliga råvaror. Någonting som har legat för länge, som kanske inte har varit datummärkt i kylen. Sådana saker, så att det kan hända. Men vad jag gör som krögare då, det är först och främst ser varifrån kommer det här. Finns det någonting kvar från service? när jag får reda på det här från den servicen det gäller.
Så du försöker liksom härleda problematiken? Ja.
Är det så att det finns någonting kvar, då kan du skicka in det här till Livsmedelsverket och få ett prov gjort på det. Eller så kan du ha en extern konsult som du använder utav som kan göra ett prov på det här, en odling på det, för att se, är det här vårt fel? För jag vill ta reda på, först och främst, är det jag som har gjort fel? För att kompensera en gäst, vilket man ju naturligtvis vill göra om det är ens fel. Men om det inte är ens fel, då skulle du inte behöva ta på dig det här. Ponera att de har varit hungriga på eftermiddagen och sen har de tagit en bit pizza som de har haft i kylen lite för länge. Och det är den de blir dåliga av, då skulle inte jag behöva drabbas av det.
Nej, om det inte var just maten som du serverade.
Men är det mitt fel, då ska ju gästen kompenseras och gärna överkompenseras.
Vadå, fri mat på livstid eller?
Ja, inte riktigt kanske, men en god middag i alla fall.
Minst. Mm. En gång när jag var på restaurang Rich i Stockholm så var paret som satt bredvid tog in moule manié, vilket är jättegott. Och det ska ju dofta liksom gott utav lite vitt vin och smör och liksom hav. Så här. Och så fort servitrisen kom in med deras moule och lyfte av locket. Så,
kände du?
Nej, men alltså den där odören, det doftade så äckligt. Mm. Mm. Och jag hade beställt något annat, men kände bara så att de måste ju säga till. Nej, det var ingen så. Och så tänkte jag, nej, de kan inte börja äta. Mm. Jag tycker ni ska säga till. Mm. Och då gjorde de det. Och då säger servitrisen att jag har inget doftsinne.
Oj!
Ja, med det här med att inte känna doftsinne. Men just när det gäller skaldjur, där är det ju väldigt viktigt att man just kan känna dofter om man jobbar på en restaurang.
Ja, och det räcker och havskräfter och... Alltså här, där är hygienen så ofantligt viktig. Kräftspad till exempel. Stoppar du ner ett finger i kräftspadet om du har en stor gryta med eller kantin med kräfter. Om du kommer i med ett finger i den, då kan du räkna med att inom en timme så är allt förstört.
Nej, går det så fort?
Det går så fort, det fortplantas blixtsnabbt alltså. 45 minuter av är sponsrade av Lavazza. Den här veckan ställer vi oss frågan, hur smakar kaffe? Är det en knasig fråga? Jag tycker inte det. När vi pratar om mat och vin, då har vi väldigt tydliga åsikter. Är det fruktigt, eller fräscht, eller syrligt, eller pepprigt, eller salt? Inte så mycket när det gäller kaffe. Där pratar vi mest, det är starkt, eller svagt, eller nybryggt, eller kanske gammalt. Det är kanske dags att fundera på hur vi vill att kaffe ska smaka och hur du vill att ditt kaffe ska smaka. När vi pratar Lavazza så kan vi ta några exempel. Qualita Rossen till exempel, som har en blandning av 70% arabica och 30% robusta bönor. Den har en fyllig smak. Den har en mörk färg, en mjuk textur. Det finns tydliga chokladtoner. Den är mild, balanserad. Jämför den med en Qualita Oro som har 100% arabica. Här har vi en len och aromatiskt kaffe. En mörk färg, en mjuk textur. Frukter, honung, blommor. Den är söt och smakrik. Typiskt arabica. Det tredje Lavazza-kaffet jag tänkte beskriva här, det är Terra for Planet. Det är 100% arabiska bönor. En organisk premiumblandning. Den är fyllig och aromatisk. Den har mörk färg och textur. Du känner kakao, kryddor, bär, karamell och en tydlig syra. På restaurang är urvalet ofta begränsat. Du kommer kanske kunna välja 40 olika sorters vin, 20 olika sorters öl. Men när det kommer till kaffe, då kan du möjligen få välja mellan bryggkaffe och espresso. Det måste vi ändra på, men till att börja med kan du väl i alla fall fråga, varifrån kommer ert kaffe? Blir svaret då Lavazza, då vet du i alla fall att du får ett premiumkaffe i koppen. 45 minuter av er tackar för att vi är sponsrade av Lavazza.
Men du Erik, nu är vi lite inne på det ska handla om idag. För det ska handla om temperaturer. Hur mycket av det som vi faktiskt äter som vi gör fel med. Till exempel temperaturer på råvaror och vid tillagning. För jag har en känsla av att det är en hel del.
Ja, absolut. Och där har man ju just det här att man använder sig av en termometer är ju otroligt viktigt tycker jag. Om det nu har med till exempel fisk att göra. Det finns en underbar fisk, hälleflundra.
Åh, älskar hälleflundra.
Ja. Det här är ju en rätt stor fylla, så den kan ju väga uppåt en 200-300 kilo.
Oj.
Till och med. Ja. Så det är ju inget man konkar hem och helsteker direkt sådär, utan du får dina kotletter. Men en sak med hälleflundra, det är att på stund du tillagar den för varmt, då blir det som tuggummi. Då
är det så här, det vill man ju
käkarna inte. Fastnar liksom i varandra nästan.
Och vad är för varmt då när det gäller hälleflundra?
För varmt är egentligen över 45 grader.
Oj.
Och där, det går fort. Det går blixtsnabbt. Så att fisk överhuvudtaget upp till max 47 grader skulle jag säga. Det är då du får den här pärlemorskimrande torskryggen och laxen som flakar sig så här perfekt liksom.
Men 47 grader, det är ju inte mycket alls.
Nej.
Funkar det på all fisk?
Det funkar på all fiskfilé. Använder du fisk på ben överhuvudtaget, tillagar saker på ben, det är betydligt mer tillåtande och ger betydligt mer smak. Så att fisk på ben är alltid att rekommendera. Men hälleflundran återigen, då 250 kilo fyra får du inte in i ugnen hemma.
Så, ja, det blir lite klurigt. Ja. Så stora ugnar har vi inte riktigt
nej,
än.
Och det, även så med torsken. Ja, liksom,
Daniel där. Craig kanske har den, men inte jag i alla fall. Okej, men så fisk gör vi ofta fel med alltså?
Ja, fisken tillagar vi för varmt, helt enkelt. Men du ska ha en liten rå kärna i mitten när du tar ut den ur ugnen, upp ur pannan eller hur du nu tillagar. För den kommer, eftervärmen kommer att se till att den blir perfekt.
Och en bra termometer borde man alltså investera i?
Verkligen. En bra termometer kan du ha till så mycket kött. Om du vill testa innertemperaturen på kött, du får den liksom perfekt som du vill ha den. Om du vill ha den medium på kanske 58 grader eller om du vill ha den medium rare på 53 eller om du vill ha en riktigt jäkla rare ner på 50, till och med 48 om du vill ha en blö, sådär varm i mitten bara. Men då ska du ha, då ska du dessutom ha köttsorter som passar för det.
Jag måste erkänna en sak, Erik. Jag köper ju fryst fisk ibland.
Ja,
ja,
men det är
ingen
fel.
Praktiskt.
Det är ingen fel.
Och då blir det ju så att man snabbtinar då i kallt vatten. Nej.
Ja, i värsta fall i kallt vatten, ja. Okej. Okay.
Funkar det då?
Ja, bättre det ska jag säga än att du låter den ligga framme över natten.
Ja, det är inget bra.
Nej, för det som händer då är att ytan på fisken får ju rumstemperatur relativt snabbt medan den fortfarande frusen inuti. Och då börjar ju bakterietillväxten på ytan av fisken direkt.
Ja, det är inget bra. Men i kylen då över natten?
Mm. Det är bra. Det är perfekt.
Okay.
Det är så man ska göra om man säger så. Okay. Du låter det tina i kyl över natten.
Återigen, jag måste börja planera mina middagar lite bättre än nu. Jag vet en annan sak som du verkligen är tydlig med när det gäller temperaturer. Det är ju ris. Det har jag lärt mig av dig. Det ska aldrig stå fram i rumstemperatur för länge.
Nej. Det måste in i kylen direkt. Ris är lite, inte lika brutalt som kräftspadet, men det blir dåligt snabbt om du håller ute.
För det finns en liten öppning i riskornet, va? Där det kan finnas bakterier.
Och det är även behandlingen av riset och hur det är odlat och så vidare. Men just ris är väldigt känsligt just för bakterietillväxt.
Och när du säger direkt, då menar du alltså man kokar sitt ris och lagar sin mat till, man äter, och sen är det nästan direkt efter du har ätit upp som du måste ta hand om riset.
Ja, ja.
In i kylen?
In i en låda och så in i kylen, ja.
För då håller det, då funkar det.
Ja, det funkar det, men inte allt för länge, alltså 1 till 2 dagar.
Max.
Du sparar inte ris en vecka.
Då blir det fried rice.
Ja, ja, precis. Fried rice är jättegott.
Ja, det är gott. Mm. Men 1 till 2 dagar alltså? Mm.
Inte mer.
Hopp. När man ska steka hamburgare till exempel, då är det ju väldigt gott när det är lite medium förstås i mitten. Men många är rädda för det, de vill ha helt genomsteg.
Ja, och just vad det gäller färs, alltså det finns ju en anledning till att man kan vara rädd för färs. Därför att på stund du ökar mängden yta som luften kommer åt, desto snabbare blir ju köttet dåligt. Så vad jag gör hemma faktiskt när jag gör hamburgare, det är att jag maler köttet själv. Maler köttet, tar en hel bit högrev och så maler jag den. Och sen steker jag det direkt. Men då lämnar jag en rätt fet röd yta i mitten.
Men då kan du vara helt trygg i den tillagningsprocessen?
Jajamän, jag är helt säker på det. Att det funkar. Och det här kan du ju även, du kan ju gå in till och ha din lokala matbutik en manuell köttdisk. Så köp inte ett paket då med hamburgare som är färdigstansade eller köttfärs. Be att få det malet.
Alltså hellre att köpa en bit högrev och be dem på studs, alltså alla minuter att de ska mala det
så.
Till mig.
Ja.
Varför har han inte gjort det tidigare?
Jag vet inte.
Vad dumt.
Ja.
Okej, men du måste nästan ge mig en fras här. Jag tar min nummerlapp. Nu står jag där framför manuella disken.
Ja.
Och vad säger jag nu då?
Jag ska göra hamburgare. Kan du mala lite god högrev åt mig?
Kan du plocka ihop lite gott och blandat av köttbitar ni har?
Har du högrev? Ja, jag har högrev. Har du någon, kanske någon bringa eller någon liten biffbit eller något sånt där? Jo, jag har lite smått här. Vad schysst. Kan du köra det i kvarnen till mig? Absolut, säger de, om de är seriösa.
Vet du vad det enda jag har i mitt huvud nu?
Nej.
Jag tänker på konditoriernas dammsugare som liksom, det går rykte om att det görs av resterna från alla andra produkter.
Nej, men jag älskar den här reklamen. Garanterat fri från fiber. Och så är det en dammsugare på.
Oh, dammsugare är gott för övrigt. Nu ska jag tåla det bara. Temperatur är också jätteviktigt när det gäller vin. Många dricker ju alldeles för varmt vin.
Ja, och det här fick vi ju beskrivet utav Andrea Farnetti på Borgogno på ett väldigt tydligt sätt.
Ja, för vi ska tillbaka till Italien nu. Vi var ju i Piemonte, jag och Erik, och vi tog oss till hjärtat av Barolo, till det klassiska vinhuset Borgogno. Bildades ju redan 1761 och hör faktiskt till ett av de äldsta vinhusen i Piemonte. Och genom åren så skulle Borgogno stå för just kvalitet och tradition. Men när flera generationer hade drivit huset så kom man liksom längre och längre från sin själ och den kvalitet som man en gång stått för. Och under senare delen av 1900-talet så hade man bara egentligen sin långa historia kvar. Man hade tappat kvaliteten och själen. Vinerna var faktiskt sådär.
Mm.
Men sen på 2000-talet, då hände det saker. Oscar Farinetti, född i Piemonte, hade gjort sig en förmögenhet i elektronikbranschen i Italien. Och när han sålde av sin business så fick han loss pengar och ville börja göra vin. Och då köpte Oscar Farinetti 2 vinhus, det stora kända Fontana Fredda och det lite mindre Borgogno. Och Oscar gjorde då sin väldigt unga son Andrea till vinmakare och bad honom göra ett mer modernt vin med stil och finess. Men hela Piemonte, de bara skakade på huvudet. Hur ska det här gå? Vad håller familjen Farinetti på med? Men det visade sig ganska snabbt vara ett riktigt lyckodrag. Andrea, han gjorde succé och brinner för det här med temperaturer.
When I have start to make wine in 2010, I have taken one bottle from 1961. And when I have looked the label and read the label, I have looked. This Barolo is important to serve at 25 degrees Celsius and open minimum 3 hours before the serving. But if you want to drink after one day, the wine is perfect. So from this moment I say, okay, it's not possible to continue to make wine in this world. It's important to change. And today the culture, absolutely here in Italy, but I think also a little bit all around the world, is to drink wine, the red wine, too hot. And to drink the white wine too fresh. It's important to arrive to have a perfect combination in between. The world of the future is a red to drink fresh, 12 to 14 maximum on the summer, because become drinkable. Because we make wine for drink, not for look the label or for show. And this is the future. I want you for change the opinion of the world. Absolutely, it's very, very important. Because the perfect pleasure is to drink fresh in the summer on the terrace here in Barolo where we are.
Wonderful.
Grazie.
Alltså cool han Erik, Andrea.
Ja, alltså det vad han har gjort, hur han har lyft. Vi fick ju prova skillnaden på Barolo 2016-2017 när han kom in precis och fick ta över som önolog där. Det, nej, galet bra.
Och vad modigt av pappa Oscar att våga liksom släppa fram sin son i en sån anrikt vindistrikt som framförallt Barolo är, men hela, ja, Piemonte.
Ja. Vad jag förstår så är det fortfarande rätt många som inte riktigt tycker att han är så där salongsfäg direkt.
Nej, det kunde man nästan känna när han pratade med oss, men han verkade ganska trygg och cool i det.
Ja, verkligen. Supercool.
Och sen var ju Oscar, alltså Andreas pappa, väldigt smart. Borgonio sitter ju på hela 5 Grand Cru-områden.
Ja.
Och det är där man odlar de bästa druvorna, ja, som också sen blir de bästa vinerna.
Ja.
Och just huset också, Borgonios hus, ligger ju mitt i hjärtat av Barolo. Det går, ja, inte att missa om man är där.
Nej.
Och vi kom dit en klar, vacker, solig sommardag. Blev invisade och Andrea Farinetti kommer och slår sig ner på takterrassen.
Ja.
Det är uppdukat med massa olika härliga, fantastiska viner från, ja, från området.
Ja.
Och vi hade säkert 12 glas var framför oss.
Ja. Verkligen, och så sitter vi och njuter de här fantastiska vinerna med den här utsikten över böljande kullar. Vi ser den här orten La Morra i fjärran och det är som att höra Pavarotti sjunga Nessun Dorma. Och så byggs det här upp på slutet och precis när han tar i med den här sista intro, då är det som hela stället där vi sitter blir övertaget utav regn, med blåst, med mål, med oska, med hagel. Det är bara, det är som jordens undergång där uppe på terrassen.
Alltså jag har aldrig varit med om ett snabbare väderomslag. Nej, någonsin.
Det var som att gå in i en vägg.
Helt plötsligt, när, ja, jag vänder mig om, så ser jag det här mörka, mörka domedagsmolnen dra in över Barolo. Och vi sitter alltså på en takterrass på en ganska hög. De här små byarna är ju lite byggda som medeltidsbyar. Så på en topp liksom, för att kunna försvara sig mot fienden och så vidare. Så vi sitter verkligen på toppen av Barolo.
Ja.
Och så kommer det här ovädret in.
Ja.
Och det går på några sekunder.
Glasen flyger, flaskorna flyger, parasollerna flyger, servitriserna flyger.
Ja, alltså jag inser precis när man känner hur nästan stolsryggen börjar darra liksom av den här vinden.
Ja.
Så får jag in så många vinglas mellan mina fingrar som jag har,
ja,
och försökte liksom bara rädda dem. Och 2 sekunder senare,
ja,
så kommer vindbyn som tar, för med sig resten av alla glas.
Ja, rakt ner i backen.
Så jag lyckades för rädda 8 stycken eller något sånt där.
Och jag tar hand om parasollerna som håller på att blåsa ner på torget nedanför och försöker fälla ihop dem.
Det börjar ösregna och alla flyr den här takterrassen. Du räddar parasollen.
Ja.
Och sen kommer Erik Videgård ner för trappen, sist av alla. Med vinerna i lådan förstås, för du har ju räddat det viktigaste, tyckte du där.
Men just nu så måste man veta sina prioriteringar. Vinet först och vädret sen.
Ja, vilken upplevelse.
Ja,
oförglömlig. Både Andrea och Borgonio, allt vi var med om, men också att det här väderskiftet kom.
Ja, nej, häftigt.
Fint att få dela det med dig.
Åh, underbart.
Ja.
Mm. 45 minuter AV är sponsrade av Sundqvist. Sundqvist AB levererar utrustning till både proffs och hemmamatlagare. För mig är bra pannor och grytor ett måste i köket. Sundqvist har Scanpan i sitt sortiment. Det är en suverän samling av stekpannor, grytor och kastruller. Scanpan grundades 1956 utanför Aarhus i Danmark. I sortimentet så finns det stek- och kokkärl av alla olika slag. Allt från belagda pannor av återvunnen aluminium till kopparpläterade sotöser och långpannor. Företaget ligger alltid i framkant när det gäller att ta fram nya banbrytande produkter. Stekpannorna har prisats i produkttester och hjälpt kockar att vinna prestigefulla tävlingar som SM, EM och VM. I matlagning. CTX är en av serierna i sortimentet. Scanpan CTX är lyx i slimmad och minimalistisk design. Serien kombinerar den slitstarka nonstickbeläggningen Stratanium med en borstad utsida i rostfritt stål. CTX står för Ceramic Titanium Extreme och som namnet antyder är serien något utöver det vanliga. Samtliga stek- och kokkärl är uppbyggda av 5 lager rostfritt stål varvat med aluminium. Tillsammans med lagren av stratanium består kärlen av 7 lager. Konstruktionen ger en optimal värmespridning och hållbarhet. CTX är ugnssäker upp till 260 grader och fungerar på alla värmekällor, inklusive induktion. Vilken panna du än väljer, se till att det blir en Scanpan. Tack Sundqvist för att ni sponsrar 45 minuter AV och för att ni gör livet i köket lättare att leva.
Du, jag är hungrig nu.
Är du det?
Ja, jag vill laga mat.
Skulle jag vilja berätta en liten historia.
Okej, okay, är den lång?
Nej, inte så lång. Är du så hungrig?
Jag är så hungrig.
Ja. Ja, men det går fort. Jo, förstår du. Napoleon, kommer du ihåg honom?
Ja, definitivt.
År 1800 är vi i nu. Det är juni. Han sitter utanför sitt fantastiska tält, hans härförartält i den lilla byn Marengo som ligger mitt emellan Milano och Venedig. Han har precis vunnit över österrikarna och är jättestolt och jättehungrig.
Som jag.
Ja, så då ber han sin kock så här: du, dra iväg och fixa till någonting åt mig, jag behöver mat nu. Kocken sticker iväg. Han hittar några kycklingar, han hittar tomater, han hittar en skål ris, han hittar svamp, tryffel sägs det, fick han med sig också. Och sen gör han en gryta av det här. Och den här kycklinggrytan har sedan fått namnet kycklinggrytan Marengo.
Ah.
Ja, så det var på Napoleons tid. Och av en ren händelse i min lilla lacholajbanlåda här, så ska jag packa upp nu.
Har du lagat en kycklingmaränge alltså?
Ja.
Oh. Vet man vad Napoleon tyckte om grytan?
han tyckte naturligtvis att den var fantastisk. Här så har jag en liten termos.
Nu håller Erik upp en fälttermos.
Så här får du börja med att dofta.
Åh gud, vilka dofter. Mm-hmm. Det doftar mustigt. Av buljong. Och det doftar nästan svamp, fast det är ingen svamp i.
Jo, det är svamp. Svamp i. Det är svamp.
Oh. Mm, vad gott det doftar. Vad har du haft mer i här då?
I botten så ligger ett risottoris med lite olivolja och havssalt och tryffel. Och sen så är det kycklinggrytan. Då är det kycklingbröst som jag har stekt på och sen blandat med tomater, San Marzano-tomater, champinjoner, lök, vitlök.
Får jag smaka?
Ja.
Åh gud vad gott.
Var det varmt fortfarande?
Ja, det var jättevarmt. Mm. Men vad gott det är. Åh, tomaterna ihop med de här ljuvliga smakerna av kyckling och svamp.
Till det här då ska vi göra ett litet experiment. Du ska få samma vin fast vid två olika temperaturer. Ska vi se om Andreas tankar här om temperaturer och viner stämmer. Att man helst ska dricka rött vin nästan 10 grader svalare än vad vi normalt sett dricker.
Ja, det är rätt mycket, alltså 10 grader på vin. Men Erik, kyckling, den var så god.
Ja, men det här är en...
Det här är lite comfort food.
Och sen har jag använt en kyckling, en speciell kyckling som lever dubbelt så länge som vanliga kycklingar. Och hanteras med två händer genom hela livet så fort man bär den eller lyfter den eller till slut slaktar den.
För det har ju varit ganska mycket debatt om just kyckling i Sverige.
Ja.
Hur kan man lita på att producenten håller det de borde, så att säga?
Ja, det här är jättesvårt. Där måste ju då leverantören stå som garant för det här. Och det verkar ju som inte alla gör det, tyvärr.
Men en bra, ofta så kan man ju titta på priset helt enkelt, det brukar du säga. Går man upp lite pris så kan man också kanske vara lite mer säker på att kycklingarna har blivit välhanterade. Men det här, och det påverkar ju också smaken.
Ja, men du känner ju på det här, smakar ju kyckling på riktigt.
Liksom. Mm. Det var så gott.
Bra, testa nu med vinet till. Det här är en Chianti. Och i det första glaset du tar nu, där håller den väl kanske 22 grader, skulle jag tro.
Mm, gott.
Det är gott vin.
Chianti från Toscana.
Och sen nästa glas, då har du det fast ungefär 8 grader kallare.
Oj, vilken skillnad i smak. Jag skulle nog inte ens känna det att det var samma vin.
Nej,
otroligt. Mm. Men vad är rätt och fel här då?
Vad tycker du till maten?
Jag skulle hellre välja det kalla.
Ja.
Jag tycker det är jättegott. Generellt så gillar jag mitt rödvin betydligt kallare än vad många andra
det här, gillar. Mycket av det här har ju att göra med att man säger att man ska servera rött vin i rumstemperatur. Men rumstemperatur, när man väl kom på det här, det var 17 grader. För det var så varmt man hade inomhus.
Och så, vi har ju betydligt varmare än så, många betydligt. Av oss.
Och sen att man lagrar gärna sina viner som man har hemma. Ja, de kan ligga i köket ovanför spisen i värsta fall.
Men en Chianti till just en kycklinggryta, tycker du att det är en bra match?
Absolut. Jättebra. Sangiovese-duvan passar skitbra till kyckling, tycker jag.
Och för att det ska få heta Chianti eller Chianti Classico som man ju känner igen, då måste det väl vara ganska, 80% Sangiovese, va?
Ja, stämmer. Och du finns vissa tillåtna druvor som du får blanda in. Du får till exempel inte blanda in Cabernet Sauvignon, Merlot, sådana. Då får du Bordeaux-blandningar och då kallas det för något annat.
Ah, just det. Jag tror att när många tänker på Chianti, Erik, då tänker man på den här klassiska bastukjolen. Liksom,
fiasko-flaskan.
Ja, det heter det, precis. Mm. Lady och Lufsen används också som liksom ljushållare på kanske mindre kvarterskrogar i Italien och så vidare. Mm. Jag inser nu, Erik, att jag har varit lite motståndare till Chianti för att jag tänker att jag tycker att det är lite för tunt och lite för fruktigt. Jag har ju druckit alldeles för varmt, helt enkelt.
Precis.
Jag måste prova igen och så ska jag in i kylen? För det är väl så då man ska hantera om jag har, om jag förvarar i rumstemperatur, så in i kylen, hur lång tid före servering?
En enkel tumregel är: ställ in det röda vinet i kylen en halvtimme innan du dricker det. Ta ut det vita vinet ur kylen en halvtimme innan du dricker det. Då har du hyfsat rätt temperatur.
Det är så gott, jag kan inte sluta äta. Nej. Erik. Du har gjort en fantastisk kycklinggryta. Och till Chiantin då, som funkade utmärkt till även andra grytor, eller?
Ja.
På kött, lamm
absolut,
kanske?
Absolut, absolut. Lamm. Åh. Lamm och en bra Chianti, kan man få det bättre?
Och så en liten öppen eld på det.
Mm, jag tänker nästan på när lammen tystnar här.
A nice Chianti.
Ja, verkligen.
I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
Jag kommer ju absolut våga prova lite mer Chianti. Än vad jag har haft i mitt liv. Jag har liksom fastnat där inne i Barolo.
Ja, man gör ju, man hittar en favorit och sen så fastnar man där.
Verkligen, Lange liksom, som område. Fantastiskt. Men man får inte glömma bort, Italien är ju så långt och vidsträckt. Det finns ju många fantastiska områden.
Absolut.
Chianti är ett av dem i Toscana alltså.
Minuter av är sponsrade av The Wine Agency och Valid Wines. Det första vinet den här gången heter Quercia al Poggio Chianti Classico och har årgång 2018. Vinet kommer från Toscana och innehåller druvan Sangiovese till 80% med inslag av druvorna Cannaioli, Colorino och Ciglia Dioglo. Här får du en traditionell Chianti med körsbär, cederträ och kryddor. Vinet är ekologiskt och ofiltrerat. Det innebär också att det är helt veganskt. Tänk på temperaturen och servera gärna vinet runt 16 grader till en ragu, bolognese, en osobuco eller varför inte en carpaccio. Quercia al Poggio har varunummer 2376 och finns i Systembolagets fasta sortiment. Det andra vinet kommer från Abruzzerna, en timme öster om Rom. Vingården ligger i en nationalpark och producerar viner som är ekologiska, biodynamiska och veganska. Vinet vi testar idag heter San Callisto och kommer från producenten Valle Reale. Den är från årgången 2015 och till 100% tillverkat av druvan Montepulciano. Karaktären är elegant och har en kryddig, fruktig doft med tydliga toner av blåbär och örter. I smaken hittar du också mogna bär, lite lakrits och ännu mera örter. Vinet har mjuka, härliga tanniner och är perfekt till höstens lamm. Gärna med vitlök. San Callisto finns i Systembolagets beställningssortiment och har artikelnummer 74710. 45 minuter av vi är väldigt glada att samarbeta med The Wine Agency och Valid Wines.
Vi är framme vid i köket, Erik, och det ska handla om grytor, passande nog idag.
Grytor, en av mina favoritsätt att tillaga. Jag har i min hylla där hemma ett antal olika grytor med olika beläggningar för olika saker. Det kan vara en ren gjutjärnsgryta. Ingen fel i det alls. Vad man ska tänka på med gjutjärn är att du måste ta hand om det. Du får smörja in det. Du får aldrig diska det med diskmedel.
Ja, men stopp. Hur ofta måste jag smörja in den?
Efter varje användning.
Med vad?
Olja.
Rapsolja?
Ja, vanlig matolja, rapsolja, jordnötsolja,
solrosolja. Olja kan inte vara något med smak.
Inte olivolja,
nej. Ja. Efter varje användning?
Ja, så du sköljer ur den med varmt vatten utan diskmedel. Diskmedlet torkar ut. Och sen tar du bara en matsked olja i och så drar du runt med ett hushållspapper bara. Och sen är det klart. Och sen lägger du inte på locket helt utan luften måste komma åt.
Så det torkar, ja. Mm. Men grytor med beläggning då?
Ja, där har ju dels emaljerade grytor som ju är fantastiska. För där kan du fräsa i och du kan dessutom diska dem om du vill efteråt. Och det man har då, det är ju att du har en botten på ytan som är olika vid, om man säger så. Om du har en gryta som är helt rak i kanterna och platt i botten, du lämpar ju sig den för att steka större bitar, kött till exempel, som sen används i grytan. Så om du har lammlägg till exempel och vill bryna dem runt om, då behöver du den här ytan i botten. Om du har mindre köttbitar, alltså grytbitar av kött eller vad du nu ska steka, då kan det vara bra om grytan är rundad i botten, för då behöver du en mindre mängd olja. Den tänks som en wok ungefär. Mm. Den är gjord så för att du ska kunna ha minimalt med matfett i botten när du steker. Du kan även ha en belagd gryta på samma sätt som du har belagda stekpannor. Det är alltid bra om grytan har ett rejält tungt lock. Handtag som tål ugnsvärme så att du kan ställa in grytan i ugnen.
Ja, för det gör du ofta när vi lagar mat tillsammans. Mm. Grytan åker in i ugnen.
125 grader i 3-4 timmar beroende på vad du har i den. Jättepraktiskt.
Men inte bara praktiskt, va? Påverkar det smaken liksom, på maten om jag låter den långsam tillagas i ugn eller på spis på högre värme?
Nej, ja, intensiteten på värmen spelar roll för slutresultatet, det gör det. Ju längre den får gå, ju bättre blir det egentligen. Om du sen tillagar över öppen eld, då kommer du få en smakskillnad i det som ligger i grytan.
Det är inte varje tisdag jag gör det.
Inte varje tisdag. Men till exempel på sommaren om man lagar mat över öppen eld och så där, då kan du ju ställa grytan i glöden.
På grillen?
På grillen, visst. Då får du ju en annan smak på det.
Okej, så en bra gjutjärnsgryta som jag inte diskar med diskmedel utan jag också smörjer med olja efter varje gång jag har sköljt ur den. Mm. Jag ska ha fler grytor förstås.
En gjutjärn, en emaljerad eller belagd.
Jag har
sex grytor.
Ja, det är ja. Ditt kök, Erik, är lika stort som Stockholms slott.
Ja, det är stort som den här studion snarare.
Jag vet, du är så effektiv i ditt kök. Mm. Vi har fått frågor även den här veckan. Är du beredd?
Jag är beredd.
Från Monica i Bredäng. Hej Erik och Jenny, jag tycker det är så svårt att få allt att bli perfekt när olika råvaror har olika tillagningstid när jag ska laga grytor på spisen eller i ugnen. Vad har du för bra tips där, Erik?
Jättebra fråga, för att det där är ju ofta... Alltså, vad jag brukar göra och ett sätt som är väldigt användbart och nyttigt, det är att jag brukar använda mig av en ångare, alltså en ångmaskin höll jag på att säga. Men att jag ångar maten och då ställer på i flera lager.
Så inte allt ner samtidigt?
Inte allt ner samtidigt, utan du kan ju tillaga till exempel fisk. Om du börjar med fisken i första lagret, sen har du grönsaker i nästa lager, sen har du kanske potatis i ytterligare ett lager. Då har du tre våningar om man säger så. Så då börjar du med det som tar längst tid, potatisen. Sätter du på den lock på och så har du en liten timer. Och så räknar den ner. Efter 5 minuter så är det dags att sätta på grönsakerna. Då lägger jag på grönsakslagret, på med locket. Ytterligare 5 minuter, då är det dags för fisken. Då kan du sätta termometern i fisken. Sätt den överst, på med locket. När den piper, fisken är 45 grader, då tar du av allting. Allting kommer att vara tillagat till perfektion och du kan lägga upp det på tallriken och du behöver en gryta.
Då kommer en fråga till här från Helsingborg faktiskt, här från Kristoffer. Tjena, jag har fått en gammal lergryta i present. Mm. Vad har du för tips att laga i den?
Det är en fantastisk uppfinning, en römertopf. Till exempel, jag tror att det var något varumärke, men jag brukar kalla dem för det. Du fuktar den här grytan, lägger den i vatten. Tänk sen att du tar lök, morot, vitlök, rotselleri och så lägger du det i botten på grytan, ingen vätska. Sen lägger du kyckling ovanpå. Sen lägger du på locket, fortfarande ingen vätska. In i ugnen, 150 grader i en och en halv timme. Du tar ut den. Kycklingen är så mör så den nästan faller av benen och så vätskan som naturligt har bildats av grönsakerna tillsammans. Du har en grönsaksdragur under. Helt perfekt.
Alltså det låter ju barnsligt enkelt. Varför gör man inte det mer ofta? Och nyttigt också.
Ja, nej, men det är helt fantastiskt sätt att tillaga mat på. Det är som varulikt sätt att tillaga framförallt kanske fågel.
Vad hände med lergryta? Har du precis sjungit lergrytans lov här?
Ja, absolut. Nu fick jag gamla minnen här, så tack Helsingborg för det.
Mycket, mycket bra. Här kommer en fråga från Karlstad. Det är från Tove Kjellander. Äntligen så öppnar Sverige upp igen. Jag har bjudit 10 personer på middag. Underbart, Tove. Mm. Men vill inte stå vid spisen hela kvällen. Nej. Vad tycker du, Erik, att jag ska laga för mat då?
Ja, är vi inne på grytor så är vi inne på grytor. Och det tycker jag väl är alldeles utmärkt att tillaga en gryta. För att där kan du göra det till och med dagen innan.
Så. Men vad är en bra bjudgryta då?
Coq au vin. Till exempel bœuf bourguignon, till exempel. Du kan göra en lammgryta, du kan göra kycklingmarengo.
Ja, det är klart.
Den kan
Tove
man
ska göra en kycklingmarengo.
Som tur är kommer ju receptet upp på vår hemsida alverhvidegard.se redan idag.
Och där kan man få så mycket annan inspiration också.
Jajamän.
Åh, vad underbart. Jag har precis ätit upp din kycklingmarengo, Erik. Oh. Men jag blir hungrig ändå när vi pratar om andra grytor. Åh, jag kan äta så mycket mat. Det är min superkraft. I nästa avsnitt då ska det handla om lägen. Vad betyder egentligen läget för ett vin? Och hur är läget med köttätandet? Vi hamnar på en oväntad middag som visar sig vara den bästa vi någonsin upplevt på alla sätt. Det ska vi berätta om i 45 minuter av er nästa vecka.
Vi hörs då.
Åh, vad gott det var. Herregud, jag blev... Det här var ju fan... Du, alltså... Jäklar, vad gott det var.